Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkomna till filmpodden Håller den, podden där vi tittar på gamla film vi gillade förut och bestämmer oss för om de fortfarande håller. Jag heter Martin Stolmi, här är Erik Boström.
I shall release Wyan.
Ewick Boström. Fanny Agazzi.
Ja, tjena.
Och Ola Auell.
I'm Brian and so is my wife.
Vi har sett Life of Brian, en av de mest citatvänliga filmerna från vår barndom. Måste det vara?
Det tror jag.
Det här är ju en sån för oss som växte upp på 70-80-talet, eller födda på 70-80-talet, kanske 90-talet, är det väl en lite av en sån ikonisk film.
Framförallt tror jag ifall man hade föräldrar, kanske främst pappor, som ärvde ner sin humor till sina barn. Vilket var fallet för mig.
Var det så för dig?
Ja, väldigt mycket så.
Vet du vem det var så mer för?
Nej.
Mike Myers.
Ja,
det är han och jag då. Saturday Night Live, ja. Mike Myers. Ja. Hans pappa är från Liverpool. Och såg att tyckte att hans lille Mike Myers humorutbildning var viktig. Så han kunde väcka honom som mitt i natten när det var Monty Python. Och bara, du måste se det här.
Nej,
och han var sex år gammal och bara måste sitta upp och titta på alla Monty Python för att, och han förbjöd lille Mike Myers att vissa vänner, alltså, eller vissa vänner som han inte skulle umgås med för att de inte var tillräckligt roliga.
Ja.
Det var så här, just not funny enough.
Lyckades ändå, men han är lite som en sportpappa. Så att det är lite sån här lite sorglustig historia, men som en sportpappa.
Ja, eller som det är viktigt med kultur, så viktigt med kultur att det här är en utbildning du måste ha. Ja. Ungefär som att det var Beethoven han lyssnade på.
Vad kul. Så exakt så skadat var det inte i mitt fall. Utan jag blev ju matad med Mel Brooks också. Det var väl mest att så här, man ärvde ner pappas humor när man satt och skrattade liksom med honom och tittade på någonting som jag kanske inte riktigt hade processat och börjat förstå än.
För det var ju, det var ju verkligen våra föräldrars generations
känns så.
Humor. Fanny Agazzi då, minns du den här filmen?
Ja, men jag minns också mycket pappahistorier. Första gången jag såg den här, vet du vad, jag minns inte riktigt sådär specifikt Life of Brian, men det var ju den här stämningen med pappa. Liksom, att han och det som fick honom att skratta var ju det var något extra. Mamma var mer en sån som kunde skratta för att vara lite snäll. Men inte pappa. Så att det var ju något som han fick kämpa lite för. Och då var det ju spännande när han satt och såg på några gubbar. Då blev man intresserad liksom. Vad är det där för några? Ja. Så det var det här och Tommy Cooper som var det som var roligt tydligen.
Oj, Tommy Cooper är inte så folklig i Sverige. Det är lite mer deep cuts på brittisk humor ändå.
Är det fes-komiker?
Ja. Det var.
Ja, det är han som dog på scenen.
Han dog på scenen, just det.
Ja, men det sändes ändå i svensk tv. Men
gjorde det?
Ja, jag minns det vagt. Men det var ju aldrig så stort på samma sätt.
Nej. Växte du upp med den här, Ola?
Ja, för mig är det inte riktigt pappa. För mig är pappa humor mycket Hasse och Tage och Fingal Olsson och sånt där, deras klassiker. Monty Python var mer någonting som fortfarande fanns som en slags levande klassiker när man var 12 och sånt där. Det var lite som Rambo och sådär. Att det fanns redan, men man pratade om det mer på högstadiet än att föräldrar pratade om det, tror jag.
Ja.
Och det gick ju rätt mycket på tv också. Så jag minns inte när jag såg det första gången, men förmodligen antingen på tv eller tidigt video. Någonting.
Men jag undrar, det är så svårt att sammanfatta någon slags, nu ska det här handla om våra föräldrar, det låter helt sinnessjukt, men för att jag är, farsan var ju också väldigt så Hasse och Tage-fan och Fingal Olsson och sånt som jag fick det också. Mm. Men...
Peter Sellers är väl...
Ja, precis. Men det fanns någon övergång där för att man tänker att så här, man ska bli definierad av en humor liksom fas eller en humorgeneration, vilket är sinnessjukt, för då skulle jag bara skratta åt Killinggänget till exempel. Så det måste ju varit att det har liksom... Det finns ju ett spann genom deras liv också där de har olika humorinfluenser, tänkte jag.
Ja, såklart.
Och... Ja, de hade en Varan-TV-fas, Killinggänget-fas, Succession-fas.
Exakt.
Alltså, det är klart. Det blir så, fast det var lite längre tid i deras faser. För att allting
precis,
tog längre tid.
Precis.
Jag upplevde att när man var barn, alltså det var ju kul även för barnen. Det var inte bara något som bara fanns där. Det var ju liksom, man sökte ju upp Monty Python-grejerna. Även om det inte var ens egen generations humor, så var det ju sånt som liksom... Det kunde förena föräldragenerationer och barngenerationer.
Alltså jag upplevde det som väldigt levande med Monty Python då i alla fall. Mm. Det var snarare jag som fick mina föräldrar att kolla på det. Nu Monty Python är jättebra, mamma. Men mer sådär, det var inte som att... Det var mer att det var klassiskt än att det har hunnit bli riktigt gammalt, tror jag.
Uh-huh.
Men när var det? När var då?
Låt oss säga att det är 1990. Jag vet inte, de gick på svensk tv i flera varianter och det kändes som att det var lite av en händelse mer än ren nostalgi. När de gick så här sent 80-tal, tidigt 90-tal, det var sådär.
Det var Fawlty Towers gick ju hela tiden på fyran. Det blev ju till och med ett skämt att fyran säger nu är det sista gången vi kör Fawlty Towers och så nästa vår kommer den tillbaka igen. Nu gör vi Fawlty Towers igen och sånt där. Så den gick. Den här gick, man hyrde dem på VHS. Meningen med livet var ju en Monty Python-film som var en sån klassisk VHS-hyra-film. Sen kom några såna andra långfilmer. Det var en film som heter Wanda som vi har gjort här.
Ja, just det.
Också hela Monty Python-gänget med, va? I stort sett.
Ja, det är väl bara Cleese och Palin tror jag i och för sig. Men då har ju en dött och Eric Idle inte med den.
Nej.
Men det kändes som en Python-reunion.
Ja, precis.
Men det finns ju lite några fler också. Det finns ju Terry Gilliam-filmer där flera av dem är med.
Precis.
Och sådär.
Ja, precis. Baron Münchens äventyr till exempel.
Precis.
Där Eric
och
Idle
Time
med.
Bandits är flera just med också.
Så de var ju en humorinstitution även när vi växte upp. Det var ingen sån gammal relik.
Det var inte bröderna Marx liksom.
Exakt, det var inte bröderna Marx. De var fullt operativa. Vad ska man säga? Verksamma.
Jag tror lite att det var genom de här min pappa lärde sig engelska.
Vad roligt ändå. Bara ha så här, min enda engelska lektion är Life of Brian. Bara
ja, men alltså, han är ju så gammal. Han kanske lärde sig lite tyska i det året han gick i skolan eller vad det var då. Men liksom, sen har han liksom bara hello. Han låter exakt som en så här konstig karaktär ur Monty Python när han pratar engelska.
Do you find it visible when I mention my friend? Because...
Ja. Men jag sa att du skulle ta en taxi. Det är det här jag kan.
Ja, det var otroligt. Det var jätteroligt att vara i USA med honom. Och han bara gick runt och bara hello good sir. Och de bara what. För de hör ju att han inte är från Storbritannien heller. Vi gick runt i Harlem en dag, jag och pappa. Och han var sådär ooh, this was a nice jacket, good sir. What team is this? Då var vi inne på så här Rockaware affär. Och han stod och kollade på en så här stor baseballjacka från så här JC-märket Rockaware. Och de bara, no, it's not a team, it's like... Han bara, okay then.
Jolly good.
Ja, men precis. Så jävla pinsamt. Så jag...
Låter man driver med britter.
Ja. Nej.
Låter som hans tids Crocodile Dundee live. På något sätt. Går runt i en stad och låtsas bete sig. Man tror att det funkar liksom.
Men det är också att han trodde att han passade in så himla bra. Han
bara, sant.
Oh, New York. Dit måste jag alltid åka. Fantastiskt stad.
Skandinaviska Crocodile Dundee. Så här älgkalle. men de var ju det var inte liksom våra generations humor, men de var ju fullt liksom, de var ansedda som att de fortfarande liksom, de var ju liksom verksamma.
Men fast en, var... en närvaro, som du säger, man växte upp med dem som barn också.
Det här var ju 74, och det ska vi säga så också. Nej, men det här, jag pratar om 80-talet, kanske början av 90-talet nu. När barn började söka upp humor och sånt där. Monty Python var ju en del av det.
Ja, den här kom 79 faktiskt. Så att den
ja,
är,
79. Mm. Vi ska också säga att den här, det var ju följt av extremt mycket kontrovers. Mm. Alltså den blev så förbjuden i Storbritannien. Så nu är det bara en så här, lite så här knasig film. Men det var ju verkligen kontroversiell.
Mm. Ja, ja, det var väl den så här sista punkten. När, nej, det har varit lite efter det faktiskt med Madonna och sådär. Men den här perioden när kristna fortfarande kunde cancella folk.
Precis. Eller när kristna blev upprörda. Mm. Alltså, det är väl några få fickor i södra USA där kristna fortfarande blir upprörda över saker.
Ja, men de kan inte ställa till med problem. Det finns ju en sån episod som är nu ganska bortglömd. Men om man såg när Get Back liksom refererar om till det. När Beatles fick jätteproblem för att han hade sagt att de var större än Jesus.
Just det, när John Lennon sa we're bigger than Jesus.
Och för oss är det ju bara Ariban episod, men då var det liksom jävla mediehanteringen med det här. Ja. Det som vi gör Hitlerhälsning liksom. Mm. Måste... Vilket jag också tror de gjorde någon gång, men det är inte alls lika stort som...
Nej, precis.
Men det här är väl någonting som också är, jag vet inte hur det är med era pappor, men det här är väl en jättestor gubbgrej. Det här att vara religiöst antireligiös.
Ja, lite grann. Det tillhör våra föräldrars generation ganska mycket. Och definitivt...
Det är, min pappa är ju den generationen. Men det där finns ju senare generationer av också de här Richard Dawkins-grejerna som är ganska nya ändå.
Men det finns yngre artister också. Jag har ju varit en ganska lyrisk, entusiastisk artist när jag var yngre.
Jag också. Och jag skulle säga att den senaste när det låg i liksom var modernt var ju bara för typ så här 10 år sedan eller lite drygt. När det var väldigt mycket så New Atheism och Richard Dawkins och några ting. Och The Four Horsemen. Och
Christopher Hitchens. Att ens pappa hade ändå mer hade ändå mer fog kanske att vara artist. Eller det känns så på min pappa att han liksom har... Han är ju för sig jättegammal, men han har ju fortfarande sådär... Han kanske... Det var folk som på riktigt var kristna när han var liten.
Ja, nej men alltså...
Folk omkring, sådär. Han hade något att liksom reta. Jag känner ju ofta så här när jag ser någon som driver med Gud att bara, ja. Alltså det känns så uddlöst för mig.
Men... Jag hade ju fortfarande den... Då fanns det fortfarande fröknar i skolan som var liksom markerat kristna och tyckte du får inte häda. Och sånt där. Och det var nog den sista generationen av folk i skolan som körde den värdegrunden. Men de fanns fortfarande på 80-talet som tyckte de hade rätt att liksom ställa religiösa krav lite. Men när min pappa var barn, var det fortfarande kristendomsundervisning och så. Då var det ju tvång på att vara kristen. Det är ju liksom fram till 50-talet någon gång. Så.
Och då kan jag tänka mig, det är just därför jag tycker det här är den ultimata pappafilmen också. För att det är just de här gubbarna och det här temat.
Som jag vet vad det är. Den är tillräckligt punkig för att kunna bara för att kittla.
Ja.
Men den är också, och det kan vi ju återkomma till, men den är ju lite så... Det är lite kul med, alltså när man ser den igen nu i dagens ljus. Alltså de hade ju såna liksom, de hade ju lite alt-right åsikter. John Cleese hade lite alt-right-repliker. Lite så.
Ja,
men sluta larva med ditt trans.
Ja.
Och när man ser det idag så är det så här, jävlar, den här diskussionen pågick uppenbarligen då också.
Ja, absolut. Ja, men så är det. Och det är också intressant apropå pappor att mina föräldrar var ju med i liksom progg-gänget. Det här är ju liksom när det har börjat tona ut och man driver med det rätt mycket, liksom 79. Men hela det här liksom att små fraktioner som grälar inbördes och hela den här frasradikalismen. Nu måste vi analysera förtrycket i våra små grupper här.
Ja, det är väldigt 70-tal.
Ja, det är väldigt 70-tal. Och det ekar ju också nu, fast som du säger, det har liksom lite flyttats så att man känner att de är mer alt-right fastän det är typiskt progåsikter liksom.
Ja.
Men det ekar både med mina föräldrar och med nu på något roligt sätt.
Ja, men det där med steningarna kanske lite sådär. Det tänkte jag lite på.
Ja.
Ja, men det känns också som att det är ju, det var någon, kanske, jag kan ingenting, jag kan inte så mycket om 70-talet och deras transdebatter, men det kändes lite som en smalare diskussionen vad det är idag.
Den landar ju mer, den känns mer konservativ, det skämtet nu, än vad det gjorde då, tror jag. Just när det gäller 70-talsvänsen var det lite lurigt, för vissa av de här kommunisterna på den tiden var ju fortfarande tydligt anti-HBTQ-grejen. Liksom.
Ja.
Alltså det, för det var liksom den officiella marxistiska linjen från öst var ju att det var borgerlig dekadans i princip.
Ja.
Och att det kunde uppfostras bort. Så att det var liksom en kapitalistisk sjukdom. Men sen fanns det ju liksom en... Det fanns ju också en väldigt aggressiv och progressiv liksom feministisk diskussion och liksom...
Men kan vi leta fram det Loretta-klippet när de är på stadion? För jag tänker det också att det som jag tänkte på när jag såg den nu, att så här, jag visste att det här klippet skulle komma och då tänkte jag så här, oh, hur är det här nu då? Och en sak som slog mig var att det är förvånansvärt lite på något sätt att det skämtas om Stan som vill heta Loretta på ett sätt.
Mm.
Alltså att eller så här tänkte jag, ja, det är ju konstigt för att det är, alltså han vill byta kön år noll, eller liksom, och då blir det nästan roligt på något sätt att, för de har ju, du har ju skickat ett klipp i Messenger-tråden där en stor debatt där Michael Palin och John Cleese pratar om försvara filmen för två religiösa, en biskop och en någon religiös teolog tror jag vet inte vad han har för roll. Och då säger de det, att det vi alltid gör med Monty Python är att vi flyttar dagens samhälle in i andra historiska situationer. Så det är också lite ett skämt om hur skulle det vara ifall den här diskussionen fanns då.
Mm.
Och på det sättet tycker jag att den överlever lite. Att jag tycker inte att den är riktigt så transfobisk. Det finns sånt också, men jag hade förväntat mig att det skulle vara värre. Vi kan kolla lite bara hur den flyger.
You're putting us off. Women have a perfect right to play a part in our movement, Reg. Why are you always on about women, Stan? I want to be one. What? I want to be a woman. From now on, I want you all to call me Loretta.
What?
It's my right as a man.
Well, why do you want to be Loretta, Stan?
I want to have babies.
You want to have babies?
It's every man's right to have babies if he wants them.
But you can't have babies!
Don't you oppress me.
I'm not oppressing you, Stan. You haven't got a womb. Where's the fetus gonna gestate? You're gonna keep it in a box?
Here, I've got an idea. Suppose you agree that he can't actually have babies, not having a womb, which is nobody's fault, not even the Romans, but that he can have the right to have babies.
Good idea, Judith. We shall fight the oppressors for your right to have babies, brother. Sister, sorry.
What's the point?
det är fortfarande en bra drift med sådana superideologiska miljöer liksom.
Ja, visst. Ja, och just för dem som är en liten institution som slåss mot någonting som hela tiden, alltså de är så otroligt politiska i allting och att de hela tiden har det. Så jag tycker på något sätt att så här, även fast det finns en problematik i hur man behandlar det kanske, men jag tycker fortfarande det är väldigt smart gjort, och det är typiskt Python att göra sig också.
Ja, den är också, på ett sätt så lever den för den typen av lite så här över, nu ska man diskutera rättigheter och språkbruk hela tiden. De grupperna fanns ju då jättemycket och finns nu jättemycket. Så även om liksom synen på transsexuella har förflyttats lite, så är det ett levande skämt någonstans.
Ja, och så finns det ju någonting som de lägger till som gör det lite absurd också, att så här, I wanna have babies. Ja. Då drar man det till någonting som är så här liksom att
Okay. Skämtet är ju inte att han vill vara kvinna. Skämtet är ju egentligen att de ska slåss för hans rätt att ha barn. Ja. Oavsett om det har med verkligheten att göra.
Hans rätt att föda barn, precis. Ja,
principen blir viktigare än verkligheten någonstans.
Ja, precis.
Och det är ju liksom en drift, och det är ju en viktig del av filmen, att det är en drift med klassisk religion, men också med ideologi, religion och allt slags religiöst så här, sekttänkande.
Ja. Det som stör mig med den där scenen, ska jag säga vad det är hur den slutar. Den slutar med en sån här dun-dunch. Alltså, och den är inte tillräckligt bra.
It's a symbol of his struggle against reality.
Ja, det precis. Och sen bara,
ja.
Och jag bara, nej, det där. Det var inget snyggt.
Nej, det finns ju bättre punchlines.
Jag håller med.
Manustekniskt så är det nog bara så att vi måste få in den här härliga sketchen.
Ja.
Hur ska vi få in den? Ja, läktaren på Colosseum.
Mm. Precis, de borde ha klippt tidigare.
Ja. Jag håller med.
Ska vi gå på, just det, vi ska väl säga också att, alltså Monty Python-gänget, vi ska väl säga att regisserad av och så vidare.
Ja.
Ska vi ta, har du den där?
Det är väl svårt, det är väl lätt att glömma bort när man tänker Monty Python. De har väl gjort den tillsammans, känns det som. Men det är ju Terry Jones som har regisserat. Förutom Terry Gilliam som har regisserat första scenen med de tre vise männen och den här rymdskeppsepisoden då såklart.
Okay.
Terry alltså.
Ja, Terry och Terry.
Ja, men för det här blandar man ju ihop. Men det finns ju en av dem har ju gjort fler filmer.
Terry Gilliam.
Ja, just det, som är lite vansinniga.
Är det animatören-killen?
Det är animatören-killen, och han gör ju oftast de här Brazil och alltså sådana filmer som är lite mer... Alltså han har ju haft en väldigt bra... Ja, men han har haft en väldigt bra filmkarriär. Terry Jones har väl egentligen...
Bara gjort.
Han har inte regisserat så mycket, vad jag vet. Alltså, så här, alltså inte som han har blivit erkänd för. Jag tycker... Säger man Terry Jones tänker jag ju mest på Monty Python och att han har regisserat dem.
Terry Jones är kanske den minst roliga av dem, alltså som skådis.
Hans trumfkort är väl bara att han spelar kvinnor.
Han gör för jobbiga kvinnor som är mer enerverande än verkligt roliga.
Men då, är det han som är mamma?
Ja.
He's not a Messiah! He's a very naughty boy!
Jag gillar den karaktären.
Jag gillar den också, men det är det han kan.
Ja, men han är ganska smal. Han har så mycket bredd i sitt skådespeleri. Han gör mycket den knasiga.
Han gör den i Holy Grail också, när de är där så här,
King of the Who!
The Britons! Who the Britons! Alltså, det är alltid den rollen liksom.
Ja. Alltså han är väldigt trygg i den. Man känner att vill man ha den rollen så vet man att han kan leva i den i flera dagar i sträck. Ja.
Men... Är meningen med livet också när de är Every Sperm is Sacred, så är väl också hon är han är mamman som är så här.
Oh, another one born!
Ja. Det kanske att han blir mätt på det nu, min barn. Men jag har inte rätt så mycket av Terry Jones.
Det är bara de största filmerna. Sen har vi liksom säsonger och säsonger av Monty Python's Flying Circus. Där han bara sa...
Jag skickar ett klippet, jag vet inte om vi behöver titta på det, men det är ett Family Guy-skämt som går ut på att någon har tvingat Meg att se alla de 171 timmarna om Monty Python som varken är roliga eller värda att minnas. Och hon sitter fastbunden och säger dem och så här, fan, jag är en tjej, jag tycker inte ens om de bra Monty Python.
Det är roligt, för jag såg när jag var liten, jag kom på det, jag såg ju bara klipp av det här som min pappa såg. För jag satt ju liksom aldrig kvar riktigt vid tvn. Utan jag kom dit varje gång han skrattade och bara, hur gör man?
Ja.
Men de gjorde, så ska jag också göra. Ja. Men liksom, sen när jag har sett hela, det har jag ju gjort för att olika killar har tvingat mig. Det är ju som Star Wars.
Ja, just det.
Ja.
Det är tvingat, men föreslagit. Ja. Ja, men vadå, har du inte sett den? Det är klart vi ska se den.
Så. Just det.
Ja. Och det var ju bra. De har ju varit kul.
Ja, men det kanske känns så, för mycket med Monty Python är ju att man tänker att det är en show, alltså att så här, man minns många filmscener, och att ibland har jag varit med om folk som har liksom förväxlat serien med filmer liksom.
Just det.
Jag tror att det är ganska vanligt.
Finns det den där Hollywood Bowl där de kör en liten best of show som är väldigt bra? Det är liksom bara bra sketcher, då tror man att hela Monty Python är så, men nej, det är väldigt mycket dassiga metaskämt om nu springer vi ut på gatan och nu...
Okej, så det finns en best of som man kan se
där de kan se allt det bra. Den är från USA när de kör på scen, och där är det ju liksom bara bra sketcher som jag minns.
Det är några av de bästa. Alltså när,
den är superbra.
När britter kommer till USA och bara ska visa sitt show, de ska breaka USA, och så bara, nu tar vi allt det bästa vi har gjort i 10 år och bara så gör en supershow av det. Mm. Det blir alltid så jävla bra. Det är som, vad heter de, Flight of the Conchords. Du vet, nu ska de breaka i USA och göra sin första liksom live tv-special som blir så helt otrolig. Liksom. Jag kände det lite här också, att så här, Flying Circus var så, nu ska vi fan breaka i USA.
Men de trodde ju att de bombade när de åkte på turné först på Python, för publiken var liksom tyst. Och så var de så här, varför är de tysta? Så till slut kom de på att nej, de sitter och citerar med. Alltså de sitter och säger sketcherna med dem. Liksom.
Okay.
Och det hör mig på Hollywood Bowl. Det är när han liksom, han kom in där så har han... Han säljer en albatross till intermission.
Albatross!
Och John Cleese runt och skriker, så är en jättedålig försäljare. Mm. Och då är publiken så här, what flavor is it? Och liksom han ignorerar dem för att de ska komma till sketchen. Men de är så liksom in... De är så engagerade i de här sketcherna liksom.
Det är roligt.
Filmen då? Filmen är en man som föds på exakt samma dag och vägg i vägg med Jesus.
Ja.
Och sen blir någon typ av parallell Jesus som lever sitt liv fram till korsfästningen. I stort sett samma liv som Jesus.
Ja.
Nej, inte samma liv som Jesus. Lever samtidigt som Jesus.
Ja, men det är en väldigt rolig parallell till det, vilket var ju, det var ju då folk trodde att de drev med Jesus, vilket egentligen de inte gör.
Nej, alltså Jesus har väldigt lite med det här att göra.
Han är periferin sådär, granne, vägg i vägg på något vis.
Man ser honom. Jag ska visa ett klipp sen, men det finns en hel debatt som är ungefär 15 minuter lång från 79 då, när John Cleese och Michael Palin försvarar den här filmen. Och då påstår ju de här då, motstridiga då, att ni driver med Jesus. Och då är de väldigt noga med att påpeka att så här, det enda man ser av Jesus, det är när han gör sin predikan på berget. Och han bara pratar, nej men vi kan ta det klippet. Det finns i Messenger-tråden där. Så finns det en YouTube-länk som Ola har skickat. Och det är 45 minuter och 15 sekunder in i klippet. Så får man höra Michael Palin prata om just den här grejen, att man förväxlar. Hur lätt det är att tro att ett skämt är en skymf när det egentligen inte har, eller som Ricky Gervais brukar säga, man måste man måste ha klart för sig vad som är måltavlan för skämtet.
45 och 15.
Ja.
You keep making the basic assumption that we are ridiculing Christ and Christ's teaching. And I say that we are not.
But do you imagine that your scene, for instance, of the Sermon on the Mount, the scene in this, in your film of the Sermon on the Mount, right, is not ridiculing one of the most sublime utterances that any human being has ever spoken on this earth? Of course it is.
No, it's absolutely making fun of the guy who's remembered it wrong and of the people who don't understand it miss the point.
Well, I think
that's really unfair, because I think that a lot of people looking in will think that we have actually ridiculed Christ.
Yes.
Physically. Christ is played by an actor, Ken Colley. He speaks the words from the Sermon on the Mount. He's treated absolutely respectfully. The camera then pans away. We go to right to the back of the crowd to someone who shouts, "Speak up," because they cannot hear him. Now, I mean, if that utterly, undermines one's faith in Christ, then I think your faith cannot be turned that strong.
I started off by saying that this is such a 10th rate film that I don't believe that it would disturb anybody's faith.
Yes, I know you started with an open mind. I realise that.
Vad sa han där sist? Jag hörde.
No, of course, you started with an open mind. Men det är väldigt kul. Alltså, det är ju en extremt, bara den sekvensen är ju, det är ett skitroligt skämt som de verkligen drar ut på hela öppningen. Att de bara panorerar och så hör man mindre och mindre, så bara, speak up! Det är jätteroligt skämt. Och det har ingenting med Jesus att göra. Nej. Det är inte där skämtet landar.
De driver ju inte med Jesus. De driver ju med religiös tro och med kristendom väldigt mycket. Ja. Och ganska hånfullt när de börjar tro på honom och dyrka hans kalebas och blir sekter och förföljer kättare liksom 5 minuter in i sin nya religion.
Precis, men det intressanta där är att varenda religiös institution som tar illa upp, om man bara vrider och tänker så här, nej men de skämtar om islam eller buddhismen, då är det helt plötsligt, de bara, ja vad tokigt. Och de nämner ju aldrig en specifik religion, utan han skapar sin egen religion. Och det är sånt effektivt sätt att göra satir av religion, för de attackerar egentligen inte åt något håll samtidigt som de attackerar allt.
Nej, precis, för att inget av det här fanns ju. Förutom judendomen då, som man måste liksom vara lite inne i.
Ja, men han blir ju dyrkad för att han är han, och att han är liksom, ja, det finns ju kopplingar till Messias som är en sån grej som judendomen har som någon slags. Men det blir ändå väldigt så här, det är ändå väldigt snyggt vridet, så att det är de tar illa upp, men jag tycker att de har gjort ett jävligt bra jobb att göra det.
Tycker jag också. Jag fattar ju, om det är 79, om man är en konservativ kristen människa så, och, eller om man lever i den tiden, så fattar man ju att det kommer att finnas kritik. Men fan, det slår mig idag också att hur elegant de löste alla de bitarna.
De tog bort en judisk karaktär, va? I någon intervju. Mm. För att en av dem ville slå i Hollywood. Jag vet inte, vem är Monty Python var det som ville slå i Hollywood?
Alla, gissar
jag. Jag vet inte.
Men det var, okej.
Okay. Nej, jag vet inte.
Det här borde jag kollat upp mer. Men det fanns en, och de var inte, de tyckte, ja, han var för stereotyp på något vis. Så att de tog bort honom.
Typ, okej.
Mm. Nej, men jag tycker den är fin på att lösa det på något sådär mer, jag vet inte vad man ska kalla det, men att den hånar ju religion och tro av alla slag, men den är fortfarande någon slags existentiell ådra där den erkänner att tillvaron är hopplös och absurd, och det finns en existentiell problem om vi ska dö och man vill tro på någonting. Så det är inte som att religion är nonsens, det är bara att det här är också löjligt. Och samma sak med att man driver med politiska sekter och hela det, men det är också tydligt, nej men det är också ett förtryck, det är också en romersk apparat. Så det är inte som att de bara är löjliga, det är bara att det finns förtryck, men det finns också något löjligt med revolutionärerna. Ja. Så att den klarar hela tiden att måla upp världen i sin så här komplexitet, vilket jag gillar.
Jag tycker de gör det smart för att de blandar med mycket absurda saker, som till exempel den här prutningsscenen. De ska hägla. Och att inga kvinnor får med på stoning, och det är bara kvinnor där med lös skägg, och det är så här, are there any women here today? Det är väldigt många sådana busiga grejer hela tiden som är väldigt roliga.
Det är väldigt fint. Jag är väldigt förtjust, och det är inte för att det är så stort skämt med den här, när det står massa predikanter på rad och det blir nästan som att det är en rookie-scen, för innan man kan gå upp till de stora publiken så måste man klara sig lite som rookie, och då får man försöka locka till sig 4-5 pers som vill höra ens publiken, och de bara gör sitt bästa. Det är liksom, det kan ju inte vara så här riktigt verklighetstrogen skiljer. Man kan ändå få en känsla att det kanske var lite så. Det kan ha sån tid, och det är så fin typ påstående
så,
liksom.
De är lite så här gatu-performers.
Ja, precis.
Som kommer ut och ger sig en, så här, går ut på gatan och bara så här, nu ska vi, okej, skaffa en publik. Fan vad svårt det är. Gamla stan liksom 1993.
Och det är som att man tror på det lite grann. Men det kanske var lite så där. Ja. Det känns ändå som ett kul påstående om den världen.
Ja. Man hoppas
att Jesus var inte den enda. Det var klart att det fanns en massa som vill köra på Big Ben som predikant.
Precis.
Och hade sina bergspredikan.
Mm. Och det kan bara finnas en Messiah. Det kan bara finnas en. Liksom. Har ni några sådana där? Alltså, det är så sjukt många som... Vi pratade förut om Scarface, att det var sån repliktät film, alltså ikoniska repliker, men det här är ju något galet, alltså varenda, nästan, alltså säg hälften av scenerna är liksom quotables.
Ja, men alltså, jag har ju, jag ska ta upp två punchline repliker som jag tycker är roligast av alla. Det ena är ju när soldaterna letar efter Brian och de stormar in i snabbspolning, och så står han och pratar med han Matthias, tror han heter, om korsfästelse. Och så kutar de ut och säger, we didn't find anything, sir. Okej, och så drar de iväg. Och sen de kommer tillbaka så här, there's one place we didn't look. Och så kutar de in. Och så hela den här korsfästelsegrejen igen. Typ så här, crucifixion is rubbish. Stop saying that. Och så kommer de ut och bara, we found this spoon, sir. Det är så jävla kul. Det finns massa grejer där inne. Men de har kommit ut med en sked. Very well, sergeant. Det är så här, det var, ja, jag vet inte. Jag tycker det är fruktansvärt fånigt. Men det är bland det roligaste. Och sen är min favorita replik är, we're all individuals. Yes, we're all individuals. We're all different. Yes, we're all different. I'm not.
Ja, det är det en Arnold-replik?
Ja, det är du.
Det kommer till det.
Nej, det kommer inte.
Jag skrev också upp scenen jag tyckte om för en gångs skull. Det är bara för att man vill välja ut den här. Jag har alltid varit väldigt förtjust i den här när han klottrar.
Latinskolan.
Det är min favorit. Alltså, för att jag tyckte, när jag var liten, tyckte jag att det här är det smartaste som någonsin gjorts i hur när de tar in så syntax och grammatik och sånt där i
det är väldigt roligt. Det är roligt på många planer. Man kan också fatta liksom, att man lever sig in i de där som gick latinskola. Mm. Och att det var ett levande trauma för dem.
Ja.
Men att man förstår direkt hur det var. Man behöver inte ha varit med själv. Och så är det så, det är så bra timing. Jag tycker det är jätteroligt när han säger dativ, han drar svärd.
Ja,
det är så bra timing. Det är det som är favoritögonblick i hela filmen. Den här plötsliga eskaleringen.
Ja,
det är otroligt snyggt. Det är just för att romarna ska vara såna jävla, de ska vara såna jävla meatheads. Ja. Alltså de är jocks. Ja. Men samtidigt så kommer de in och de mobbar folk med grammatik. Mm. Det är helt
otroligt. Och det kommer också den här liksom snäll lärare. Han kommer inte in och straffar dem som han tror, ut. Han är bara en lärare som uppfostrar honom. Men han har också svärd. Ja. Han kan också mörda honom ifall han gör fel.
Nej, vi måste se den.
Absolut.
Tack.
Romanes eun Thomas. People call Romanes, they go the house.
It says Romans go home.
No, it doesn't. What's Latin for Roman? Come on, come on.
Romanus?
Goes like.
Annus?
Vocative plural of Annus is.
Annie?
Romani. Aeunt. What is aeunt?
Go.
Conjugate the verb to go.
Here, eo is it imus it is aeunt.
So aeunt is?
Third person plural present indicative. They go.
But Romans go home is an order, so you must use the...
imperative.
Which is?
E.
How many Romans?
Blah, blah, ite.
Ite. Thomas. Nominative. Go home. This is motion towards, isn't it, boy?
Dative. Dative. Not the dative. No. The accusative. Domum, sir. Ad domum.
Except that Thomas takes the
understand?
Yes, sir.
Now, write out 100 times.
Yes, sir. Thank you, sir. Hail Caesar, sir.
Hail Caesar. If it's not done by sunrise, I'll cut your balls off.
Oh, thank you, sir.
Men det är också väldigt roligt att romarna ändå är så dumma att de inte förstår. Alltså, ja. Du kopplar inte att det är en förelämpning heller. Alltså att det blir så.
Nej.
Det blir ett extra varv. Att du har liksom, han har skrivit det 100 gånger sådär. Mm. Don't do it again! Ja. Och så kommer nästa gäng romare som bara, vad fan har du skrivit?
Ja. Det är väldigt kul. Det är också roligt. Och att han är lite nöjd ja. På något sätt. Och sen bara, just det.
Och sen när han får praise för det, typ såhär, ja. Did you write the message? 100 times!
Ja, det är fint.
Fantastiskt. Ja, meterhöga bokstäver. Så.
Mm. Ja. Nej, det är underbart.
Jag kollade min pappas favoritscen.
Mm.
Det är korsfästning. Korsfästning?
Ja.
Ja, den. När ja, han ja, står ja. Den.
Crucifixion.
Crucifixion, yes.
Mm.
Ja, crucifixion.
Min pappa sa hela på sin brittiska till mig i telefonen och jag kunde inte varit mer tacksam att jag fick uppleva den på det viset. Men det är också en... Ja, den är bra.
Ja, den är fin.
Next. Crucifixion. Yes. Good. Out of the door, line on the left, one cross each. Next. Crucifixion. Yes. Good. Out of the door, line on the left...
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken-deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
One cross each. Next. Crucifixion?
No, freedom. Mm.
What?
Freedom for me. They said I hadn't done anything so I could go free and live on an island somewhere.
Oh. Oh, well, that's jolly good. Well, off you go then.
Nah, man, you put in your leg. It's crucifixion, really.
Oh, I see. Yeah, very good, very good. Well...
Det är inte hans första gång liksom. Men sen kommer de här, för det här kanske är det som om man ska ge någon, alltså det finns ju ett litet skämt med han som stammar. Vilket är så Eric Idles
oh, no stone, no sir, he's ja, just det, det är de två knasiga karaktärerna som jobbar i in the dungeon eller någonting.
Det är intressant, vad tycker vi om dem?
Det kanske inte har åldrats lika väl, va?
Nej, yeah. Det är fortfarande kul när det är så stressigt också. Have they gone? Nu ska jag visa upp lite och den andra visar ett helt annat mått där. Alltså det finns fortfarande kul att visa sig att de är helt normala, vilket jag vet inte,
Jo, men det är väl en liten ny dimension. Det är väl själva, det är en del av skämtet.
Det finns ju mycket talfelsskämt i den överlag. Ja. Och jag orkar nog inte bry mig om liksom att det är lyteskomik. Det kan jag köpa. Men det är inte så jättekul för mig.
Det är inte det roligaste i...
Nej. Är det Terry Gilliam som spelar han i Knepig killen?
Ja.
Ja, just det.
Vi kan ju lyssna lite.
Han stuntas lite rolig för att han är så jävla konstig. Men det är också en longör, tycker jag, deras stamning. Jag blir lite som han har blivit i verkligheten nu. Så vi kan gå vidare.
Men så tycker jag det är med många av deras skämt också. Att man bara, men jag förstår vad det här går.
Ja,
det kommer vara jättelångt och tradigt. Och Fast är det ändå ganska kul.
How many have come through?
What?
You'll have to speak up a bit, sir. He's deaf as a post, sir.
How many have come through?
Oh,
Okej, okay, han är rolig.
Han är fan rolig. Någonstans där han bara säger we've got lumps of it down the back. Så bara, what? Ingenting.
Han är rolig.
Men det var tydligen något som de improviserade, hörde jag.
Alltså, ja.
Den repliken.
Och jaha, ja.
Det kan jag tänka mig.
Det blev liksom konstigt. Men sen så hörde jag också att eftersom det var i en fisk som heter Wanda.
Ja.
Så stammar ju också en.
Ja, Michael Palin är.
Precis, ja. Och då gav han en massa pengar sen till någon stamnings...
Ja.
Jag vet inte om vi tog upp det då.
Nej, det gjorde vi inte.
Men jag vet inte om det hade börjat redan här. Eller om det var liksom var... Ja. Han har nämnt det i alla fall i en intervju om det här. För att det var just någon som var så här, ja, det, den enda som borde ta illa upp är väl folk med talfel som ja, ser den här.
Jag tror också att Michael Palin sa väl att hans pappa stammade extremt mycket. Alltså att han hade själv liksom erfarit hur jobbigt det kan vara att ha det liksom hindret i livet. Så att, men å andra sidan, jag vet inte, jag har ingen åsikt starkt så. Det är väl, man får väl tycka det är jobbigt eller så får man inte tycka det är jobbigt. Det här är Monty Python. Så.
Ja, det är det. Det är väldigt mycket rövt, inte säga R-skämt, som jag tycker inte är så roligt som skämt. Men Michael Palin gör det ganska roligt med hans blickar.
Ja.
När han lite grann anar att de skojar åt honom. Eller skrattar åt honom.
Ja, just
han det. Vet inte riktigt. Och jag tycker det statusspel kring honom är väldigt roligt fortfarande.
Ja, och sen är det ganska kul med att John Cleese är den som liksom ser det komma liksom.
Ja.
Typ så här, you're not giving it a miss this year, sir. Typ så här, ja, men de är ganska uppspelta. Bara, nej. Och sen så kommer han så kommer Pickles Dickens där och typ så här, I might be some assistance if I've cursed this event. Ja. Han bara, oh shit, det här kommer inte gå.
Det är också kul och det är så bara för att det är så extremt överdrivet upplägg men de räknar upp allt på ink på S och så, ja. Let me talk to
No. Citizens of Rome. Time's in the struggle.
Alls för tydligt upplägg och sen bara, let me...
Det är väldigt kul.
Men det talar lite för, eller det tyder ju på Monty Pythons enorma kapital de hade. För att det är så tramsiga skämt. Det är så tydligt att det är sådana studenthumor, killgäng skämt där de bara så här, vi gör så här, vi kan bara prata med en rolig röst och så blir det roligt. Funny walk och sånt där. Alla så här tramsiga grejer var ju... Fick ju liksom godkänt för att de hade sån grund av intellektuell humor. Så absolut. Då kunde de ganska alltid krydda med det här. Mm. De hade alltid råd att krydda med tramset.
Verkligen.
Vilket gjorde dem ännu roligare. Alltså det är ingen som säger så, fan vilken tramsig larvig humor. Utan bara, nej, det är Monty Python.
Men
de har åtnjutit en respekt som väldigt få humorgrupper har haft.
Men det är ju också... briljanta sketcher i det liksom. Det, alltså, det är inte bara att de är väl smarta utan det är liksom så här, det finns någon slags satirisk udd i det. Och...
Ja, precis. Men just där att då har de också råd, de har det kulturella kapitalet att kunna slösa på lite så här, bara att gå töntigt. Med, liksom.
Ja, det är roligt att jag tänkte på det. Vi har pratat om Beatles också, just den här känslan av att de har råd att låta Ringo sjunga.
Ja,
de
precis.
Har det självförtroendet att vara världens största band och bara göra en jävla trams på två låtar.
Men jag skulle säga
att... Gjorde en dansbandslåt, fuck it.
Visst är det en i Beatles som har prysat för den här filmen?
Ja, George Harrison har gjort det.
Och han är med, typ.
Vad sa du?
Han är med också, fast han blev dubbad. Han är med i
en jätteliten roll bara där i början vid predikan, typ.
Fast han blev dubbad.
Ja, precis. För att det lät för mycket som... I'm George Harrison. Nej.
Ja.
Det var... historien kort, jag skrev ner lite om det, var att... det var EMI som hade finansierat det, men de backade ur när de ansåg att det är en hädelse, det här, bla bla bla. Och då var det George Harrison, som var ett Monty Python-fan, som... det här är ju mot slutet av deras gemensamma karriär och han ville verkligen att de skulle göra den här filmen, så han finansierade den med 4 miljoner pund. Och när han frågade när de frågade varför, sa han så här: because I wanted to go see it. Nu är det inte han som låter så, det är Paul McCartney. Men ni hör här. Och Eric Idle brukar skämta att det är det högsta biljettpriset för en biobiljett någon har betalat.
Ja, att han, det stod också någonstans att han så här belånade sitt hus och massa andra grejer för att kunna göra det, för att få ihop de här 50 miljoner kronor.
Allegedly,
eller vad,
men jag tror att det också kan vara lite av ett skämt. Ja. Jag tror inte att George Harrison lidit av pengabrist.
Nej, det...
Jag vet inte om det är sant eller inte, men...
De pratar ju alltid om så, nu fick vi skatta bort allting. Men det, alltså, hur mycket skattar man bort
egentligen? Ja, exakt. Det känns alltid som liksom... att rika människor inte ens överdriver hur fattiga de är.
Ja, jo.
Ja, angående, tillbaka snabbt till Python och humorn. Alltså att, om man drar parallellt till Beatles så är det att de skapar jättemycket bra så kan de vaska vissa låtar. Men jag skulle nämligen slåss för att det är tack vare att de har blandat intelligent och trams konsekvent som gör att... För trams har ganska hög hållbarhet när det kommer till humor, har jag i min tes.
Det är sant,
tror jag. Och intelligent trams har extra lång hållbarhet för att det finns en poäng med det också. Så det är inte bara det att de gör något intelligent och sen slänger de lite trams här, utan det är oftast kombinerat. Att även en sån som Silly Walk är ju en kommentar på någonting på den tiden. Alltså att det är inte bara...
Är det?
Ja, det tycker jag nog att det är.
Vadå?
Ja, men...
Nej, alltså jag känner inte till det här. Jag är bara nyfiken.
Nej, jag har inte hört någonting om det. Jag bara känner att Silly Walk is... Jag tycker att det finns någon nästan så aristokratisk kommentar på att folk går snobbigt eller... Ja, alltså man överdriver det till en viss mängd och så.
Ja, och sen att det utspelas på liksom ministeriet för Silly Walk.
Ja,
eller att det offentliga har så mycket pengar så att de kan ha ett helt departement.
Kanske ännu mer så.
Som handhar fjantiga gångstilar.
Exakt. Så att det finns alltid någonting bakom. Som jag tycker är jävligt, och det finns få jag beundrar så mycket som Monty Python, just för att de har knäckt den formen och just för att de var dem också.
Men jag tycker lite att den respekten de har fått, borde inte typ Simpsons ha den?
Det har de kanske nog. Det är väl de hade förut i alla fall, nu vet jag inte. Men de var ju väldigt högt liksom ansedda också.
Ja.
Det är humormässigt.
Men det kan, ibland kan det vara bra att inte fortsätta för evigt.
Ja.
Ja, där är det ju också, i och med att de har ju bytt ut dem som jobbar med och massa sånt där, så det är lite svårare också att hylla dem.
Ja, okej. Okay, ja, det har ni ju rätt.
Ja, där tycker jag också att det är lite samma grej där, för att när man pratar om Simpsons så är det också det som gör Simpsons så jävla stort, säger många, är ju att det funkar på kanske 5 nivåer samtidigt.
Ja.
Det är så att små barn kan gilla för att det är fina färger. Ja. Och mindre, alltså lite större barn, så att Bart gör något roligt, det är ett bus, det är roligt. Och sen kommer det liksom tonåringarna och de vuxna och så de riktiga jävla nördarna när de refererar till någon så här 50-tals musikal. Och så alla är nöjda liksom när de kan se Simpsons avsnitt. Och det är väl kanske lite så med Monty Python också, att det är multidimensionell humor.
Precis, och det kommer från Ivy League sen liksom.
Ja.
För det, då har de hela...
Ja, men de har precis, de har kulturcredden och de har liksom, de har väldigt många med sig.
Jag bara funderade på om det fanns någon likvärdig trupp liksom som men ja, nej, jag kan inte komma
i Sverige så känns det väl ändå som att Grotesco-gänget är väl nära att liksom vara där någonstans.
Ja, Killinggänget på sin tid hade ju den statusen, i alla fall i den generationen.
Ja, men det var generationsgrej också, de ansågs ju coola. Jag vet inte hur coola Monty Python var, men Grotesco gänget är ju väldigt folkliga nu i alla fall.
Ja, men det är det.
Men de kan också liksom gå in och liksom peta med sådana, de kan göra lite tramsigt och de kan göra lite, alltså, du vet, insatta grejer liksom.
Ja. Jag vill att de inte har samma, de är inte samma monolit. Monty Python var så jäkla stor och Killinggänget var också, för i alla fall för vissa människor, väldigt tongivande.
Det kulminerade kanske i den där Dramaten-grejen, va?
Men där kändes det som att de redan på dekis på något sätt.
Aha, okay.
Det var liksom deras dekadenta
fas. Ja, men jag håller med. De är mycket mer coola och det finns ett mer så här, det kändes också, de har själva sagt att de själva tyckte att de var väldigt coola. Ja. Att de var lite så här rockstjärnor och så. Mm. Du vill höra lite skvaller?
Ja,
jag har faktiskt hört Mark Levengood säga att han tyckte att de var väldigt töntiga. De träffade på, jag tror att det var drottningen, och att de var så här, men de skulle vara väldigt svåra liksom, och inte så här, visa att de brydde sig, och Mark var så här, så jävla töntar, varför ska de hålla på så? Det är kul.
Nej, jag är säker på att Killingen är förkrossade.
Eller hur? Vilken skymf. Men jag håller med, alltså, på tal om det, det här låter ju bara som skryt och det är inte meningen, men nu är jag ju med i en sån här skalaproduktion som Micke Lindgren producerar.
Mm.
Och där är det ju liksom politisk satir, men på ett väldigt tramsigt sätt. Och jag tror att man vinner väldigt mycket på det. Hela idén med den, herr talman, är ju att man ska kunna göra, ta ut svängarna och liksom påstå starka saker utan att få liksom konsekvenser. Mm. Och vi får ju ett psykologiskt distans till sånt som vi känner inte riktigt är på riktigt. Och det är lite så i den här filmen också, att de har gjort en så bra blandning av nutid och liksom romartiden år två, ja men där för 2000 år sedan, att man får distans till det där också. Det blir ett bra uttryck för att liksom säga saker. Mm. Det är effektivt.
Ja, helt enkelt. Verkligen.
Jag måste faktiskt också säga så här att det är Fannys födelsedag.
Ja!
Och jag ska passa på att introducera en långt gången förlorad punkt som heter Håller den snacks? Som Ola Arell brukar ha.
Ja.
Och den här kanske inte är så mycket frågetecken om den håller, men jag tänkte att det var viktigt att det faktiskt skulle ha en chans att smaka bra eftersom det är Fannys födelsedag.
Tänk om ni har soufflé, det vore roligt.
Nej, det är det inte.
Håller den.
Men det är... Jag vill ha soufflé på Håller den snacks.
Det är prinsessbakelser. Så att det blir som att den håller en prinsesstårta.
Nej men gud, vad fint, Erik, det här...
Nu ska vi se.
Nej.
Nej, nu börjar du gråta.
Nej.
Vi sjunger inte då.
Håller den när Erik skär rakt igenom prinsessbakelsen.
Ja, håller den rent sådär.
Kommer den hålla?
Håller den upprätt?
Jag har annars kört på håller den mascaran hela vägen hit.
Ja. Okej, det här kommer vara...
Oj, 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 Erik.
Det här kommer vara...
Min oj, 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 Erik.
Den håller inte.
Nej, jag blir gift. Det är vad jag tror.
Det blev en Basil Fawlty situation av allting. Jag kan ta den där trasiga.
Du tar den trasiga. Ja. Okej, bra. Så, härligt. Och jag tar den där trasiga. Och sen här, Ola. Det känns som ditt jobb.
Mitt
jobb.
Ja, du kan det här.
Nej, okej.
Jag kör. Du får skära själv, Fanny, så får du...
Den här halvan kan man äta därifrån då, så slipper man... Ja, precis.
Ja, det kan man göra, precis. Ja. Nu ska vi få en sked här också. Det här måste ni ha saknat, ni som lyssnar, när vi sitter och äter i mikrofonen.
Ja!
Vad heter den fetischen? Det är väl någon som man gillar sånt ljud?
Ja, det låter japansk.
Ja, det är det säkert.
Men det är också en grundgissning på fetischen liksom.
Ja,
den här knepen här. Där. Du får den där, för den har körsbär.
Kan Ola få?
Nej, ta den du. Det är sånt körsbär på. Det är till dig. Här.
Tackar.
Så ska vi se om prinsesstårtan håller. Mm. Helt enkelt.
Tårta var länge sedan.
Ja.
Jag har inte förvånat att äta. Men gud, vad gör ni?
Ja, men den är svår. Alltså, den är svår.
Det här är faktiskt exakt som jag trodde det skulle funka, men det gjorde det inte.
Nej, men...
Det är som rivet.
Mm. Det här var väl...
Jag säger att den håller.
Mm. Den här höll väldigt... Erik,
ja.
Det här är det bästa som har hänt mig idag.
Oj, ja men då... Jag hoppas att det händer mer.
Ja.
Mm.
Det var jättegott med tårta. Jag har ju inte... Jag minns inte sist jag åt tårta. Väldigt länge sedan.
Mm. Mm. Jag har ju såna här syskonbarn.
Mm.
Och de fyller år.
Mm.
Och då äter jag tårta. Mm. Men det kanske är då.
Ja.
När man hälsar på och säger grattis, här får du en leksaksbil.
Jo, så. Men då är det väl lite sådär kladdiga tårta. Mm.
Men även när det är tårta, då brukar jag vara så här, det tårta är inget gott. Och sen tackar jag nej till tårta.
Mm.
Men det här var ju något alldeles extra.
Ja. Mm.
Det är därför podden finns, för att vi kan ge det lilla extra.
Den jag vet om prinsesstårta är att den först lanserades som grön tårta. Aha. Och sålde den inte lika
bra. Nej. Det låter sådär.
Det låter inte som det bästa jag hört.
Det är en grön tårta. Vad ska den heta då? Blåvitt. Vi namnger saker som de är.
Ja, men vad är det för fantasilös...
Det är en gammal Asperger-Sverige.
Ja, precis. Ja.
Den är grön. Då ska vi vara korrekta, men det är inget torde vara grön tårta.
Ni hade kunnat... Varför röstar ni ner marsipantårta?
Ja. Det är helt sant.
Det är ju också sant.
Men vad är det där blåa bäret? Vad ska vi kalla det?
Ja, blå bär. Det är roligt att de gick från gröntårta till prinsesstårta. Verkligen så här, gröntårta säljer inte. Nej, då ska vi, det finaste vi kan komma på. Marsipanbakelse.
Kungatårta!
Det är för mycket. Ja, men drottning då? Nej! Vi har redan sylt med det namnet.
Tror man att det är drottningsylt?
Prinstårta? Nej, det kommer ju korvmänniskor att komma med det här klaget. Paxar olika kungliga titlar.
Och 3 timmar senare, ingen har tänkt på det. Men hörni, vad är det? Prinsesstårta, var inte...
Ja.
Så får det heta.
Ja.
Sätt en ros på.
Nej, fantastiskt. Tack Erik.
Ja, tack så jättemycket.
Det var så lite så. Det var kul.
Finns det någonting ni... Finns det någon scen ni tycker... tycker är direkt tråkig. Eller något skämt som inte landar. Även om det kanske inte är offensiv. Som ni tycker är tråkigt bara. Jag har lite svårt och jag tycker det är lite tråkigt med det där talfelet. Det där, alltså kejsare, alltså liksom att
jag tror att det är där också jag tycker att det blir längst liksom, att det är inte så kul och det känns lite så här 70-tal att de ska ligga på marken och gapskratta och då ska man sitta och skratta med och alltså jag blir lite distanserad från allt det där.
Ja, den utdragen tycker jag också. Den är inte tråkig, men
den är väldigt lång.
Den är väldigt lång. Mm. Och vi har ju hört skämtet, hela Pickles Dickes-scenen. Den tycker jag är rolig. Vet ni hur de spelade in den?
Nej.
De hade statister som var vakter. Och så gjorde de hela, repade kvällen innan. Och satte allting. Så Michael Payne och John Cleese visste vad de skulle säga och göra. Och så dagen efter byter de ut statisterna. Och säger mot de nya statisterna så här, ni får absolut inte skratta vad som än händer. Så det är därför de kunde få de genuina reaktionerna.
Snyggt.
Om man ser att Michael Palin också ibland liksom håller på och sprickar. Och så fick de som var vakter kvällen innan var vakterna som för bort vakterna som skrattar. För då har de redan hört en gång och är mindre benägna att börja skratta. Så det är så briljant gjort på det för att få hela den effekten. Liksom. För hur man tänker ut en scen där de ska skratta. Men man inser ganska snabbt, shit, det kommer se fake ut. Alltså, kommer inte funka. Genial lösning. Och jag tycker den scenen är väldigt rolig också. Just med hela med just att Brian är där och typ så här, so your father was a woman. No no, Roman.
Jag tycker inte att det här är en film som är så oj oj oj, varenda scen är så jävla bra. Men det finns många många bra scener, framförallt många repliker som är så.
Det finns ju något med så här uttaget 70-talskomedi som väldigt ofta har åldrats dåligt. Dels kan det vara för att det är dåliga skämt eller så, men att det är något med tonen, att det är lite, den här är också lite så här gapig och jag vet inte, det är en typ av hur man berättar humor som inte alltid klickar med. Men det finns mycket som åldrats värre skulle jag säga. Mycket 70-talsskämt är ju helt omöjliga bara för hur tonen är liksom.
Det är föredömligt kort också, 1:34.
Ja, det är bra. Det är bra för en komedi.
Och den är också, för att vara en komedi, har den liksom en tight historia. Liksom. Det är hela tiden en tydlig riktning, den är på väg någonstans och den handlar om någonting.
Ja.
Sådär. Mer än andra Monty Python-filmer så lever den ändå på att den faktiskt, man kanske ibland nästan bryr sig lite för mycket om honom.
Ja, det som jag alltid har tyckt sämst om är slutet faktiskt. Dels att det är ganska inkonsekvent att hon, Judith, verkligen vill rädda honom och sen kommer som en på en femöring och bara typ så här: oh, you're such an inspiration. Jag tycker det är lite inkonsekvent och slarvigt. Och jag typ, om det är något jag inte gillar med Monty Python så är det den där jävla låten. Och det är inte deras fel. Det är varenda jävla skojfrist litet sällskap som sjunger look on the wild side. Look on the bright side of life. Och älskar att sjunga den. Jag har en så här allergi mot när man ser typ en grupp tanter och farbröder stå och sjunga Look on the Bright Side of Life. Och så kommer de till så här: life's a piece of shit. Och så står de och ler och tittar på varandra. When you look at it. Typ såhär, en låt där de sjunger shit var busigt. Och varje gång jag hör den där så blir jag bara så påmind om att den har så här spridit sig som någon populär folksjukdom av humor. Där det är så mycket annat i den här filmen som är
att
mycket mer...
Att du överhuvudtaget kan titta på en Monty Python-film, det förvånar mig.
Nej, men för den här är på något sätt... Det är någonting...
Det är det enda gamlingar gör. De träffas och så säger de olika repliker och Monty Python till varann och ibland sjunger de.
Men... Jag tror vi är dem idag.
Ja.
Men den här, precis, David. Men den här har överskridit de som kollar på Monty Python. Den har blivit i folkmun så kan alla Look on the Bright Side of Life. Och så är det typ
absolut.
Så här,
den är långt utanför Monty Python-nördarna. Det är liksom bygdegårdsnivå på den låten.
Det är så här, någon rolig på något bröllop ska sjunga den som ett tips till paret. Alltså du vet, den sprids det som en cancersvulst.
Två grejer. I alla fall i Sverige så sjunger Hammarbys fans den när de är på väg att vinna. Så där i slutet av matcher. Och två, Iron Maiden spelar alltid den här efter sina konserter när folk är på väg ut, när lamporna är på.
Okay.
Och liksom folk vandrar ut. Så har de har gjort det sedan 80-talet.
Men det är ju något som är, den är ju väldigt bra på det den vill göra. Liksom, den är för bra. så den har klistrats in och blivit outhärdlig.
Jag lyssnade på den på vägen hit.
Gjorde du det?
Ja, för att jag bara, jag såg ju filmen och sen lyssnade på den på vägen hit. För att jag tycker att, jag håller med dig, Erik. Jag tycker att det är pajigt. Den här borde ses lite som eller behandlas som porr. Det här är någonting man konsumerar i sin ensamhet. Och inte, det blir konstigt när man gör det i grupp.
Ja, och men jag tycker inte den är pajig som sig. Vi har gjort den pajig.
Ja, det är det.
Det är det.
Jag tycker att det
vi har gjort grupprunk konstigt.
Inga high fives på den.
Nej.
Nej? Ta ner handen.
Jag tycker att det är trevligt när man får sjunga med en annan rad då. Always look on the bright side of death. Mm. Och så får man sjunga Terminal Breath också. Ja. Det är väldigt jag tycker att det svänger.
Ja, men det är en fin liten låt. Och slutet är ju inte det roligaste, men det är det ju sällan i filmkomedier å andra sidan. Och det finns ändå någonting att de har tagit hans dödlighet och att det inte finns någon räddning för dem. Alla de där som skulle rädda honom visas bara vara så här frasmänniskor och pajasar liksom. Det är liksom ett rimligt bra slut, och så är sången en catchy, fin sång som sammanfattar någon slags budskap. Men gud vad jag känner med dig med att uppleva den där bröllopen.
Ja.
det är fruktansvärt.
Ja, det är hårt. Alltså,
mycket skolor, va? Det känns som en skolgrej.
Ja, det är det.
Mm. Ja.
Usch.
Men det finns någonting lite guilty pleasure tycker jag också i såna här roliga låtar.
Alltså jag har ju en relation till det.
Och ja,
jag
tycker att den är väldigt...
Så jag känner en viss beundran. Det känns som något som ingår i en sån här lite musical eller så här pubunderhållning som är så här väldigt brittiskt. Lite så här för tv-tradition. Det står som roliga sånger på pubben liksom.
Ja,
eller,
det...
Ut och titta på revynummer skulle det vara för oss. Ja, liksom. Det skulle funka som ett klassiskt revynummer i Sverige.
Och en gitarrtrubadur på pubben har ju definitivt den här i sin repertoar. Varenda karaokebar kanske i hela världen har den här.
Mm. Ja, visst.
Det finns många anledningar att sjunga den här.
Där blir det ju roligt igen när det står en alkis och sjunger en dyngrak.
Det vill jag höra. Det är alls som jag inte vill höra
den. Då tycker jag att den är rolig igen. Ja. För då har den på något sätt så här...
Life's a piece of shit.
Ja, men för att den personen äger den åsikten också. Så ja, då blir det på något sätt... Det blir roligt och det blir lite äkta på samma sätt också. Men när det är så här busigt att sjunga den. Ja. Det är det som är så jävla jobbigt alltså.
Ja.
Men, för de är ju väldigt busiga när de sjunger den. Monty Python.
Ja, det är de ju.
De är ju... Mm.
Ja, men typ när Jesus gör det, och det är 1979, och det finns massor med människor som har starka åsikter om religion, så absolut.
Mm.
Det måste ha smält väldigt högt då.
Ja, precis.
Men jag vet inte, jag kan skämmas ibland också, för jag tycker om såna här lite mer musikal... Ja, återigen, din chef Erik Micke Lindgren, han gillar ju sånt musikalgrejer.
Han gör ju det.
Ja, det är trevligt kan jag också tycka.
Ja, men det är ju verkligen, det tycker jag också. Jag tycker att, jag har inget emot såna alltså, roliga låtar, herregud. Ola som är en sån god vän. Men det är just den här låten som det är så synd att den har spridit så bara.
Ja, jag tycker det var spännande också att du hade en så stark negativ känsla.
Jag visste inte först jag satte igång det. Det bara öppnade en kanal.
Nej, men jag förstår precis vad du menar. Men som sagt, det är liksom, låten är ett offer för sin egen... det är någon sån här mimighet, någon virussmitta som ligger i den.
Ja. Men vi ska inte låta de gamla roliga tanterna på bio filmer förstöra rap.
Nej, precis. Vill ni höra lite trivia och siffror och sånt?
Ja, det kan jag.
Under filmen Monty Python and the Holy Grail fick de oftast frågan vad deras nästa projekt var. Och då började en av dem, jag tror det var Eric Idle, som sa we're working on a film that's called Jesus Christ's Lust for Glory. Och sen så började det bara bli ett standardskämt för dem att de sa det. Och så började liksom födas idén att men vad skulle hända om vi skrev någonting om det? Och en idé de hade var att Brian skulle vara den 13:e lärjungen som bara missade alla viktiga händelser i Jesus liv, till exempel sista Last Supper och sånt. Men sen så blev det inte det blev det här istället liksom.
Det är lite Forrest Gump ändå. Alltså att han är med i historien, går hela tiden så här
står
i utkanten där och bara, eller
ja, men verkligen
står på kanten och tittar.
Ja. John Cleese ville egentligen spela Brian, men resten av gruppen sa att Graham Chapman är mycket bättre voice of reason, straight guy liksom. Mm. Så att, du behövs i de små rollerna. Och John Cleese gav sig efter det. Men han hade gärna velat spela en lead role.
Men det var också för att han...
Vilken bufflig Brian han hade varit.
Ja, det var så hade... 2 meter lång. Och... Ja, ja, nej, det har varit konstigt.
Men också, och han som spelade Brian, han hade, det var väl också att han hade inte varit nykter så länge. Det var någon sån grej också.
Precis, han hade precis blivit nykter. Han var ju rå alkis under Holy Grail till exempel.
Aha.
Så han hade precis blivit nykter och... Ja,
det kanske gav en extra uttråkad dimension, aura.
Ja, så kan det vara. Så kan det vara. De skrev det här på Karibien och de hade Keith Moon, trummisen, med sig där också när de skrev den. De kände väldigt mycket rockstjärnor, Monty Python. De var ju lite rockstjärnor, de kanske var lite coola. De hängde med Beatles, de hängde med George Harrison, de hängde med Keith Moon från The Who. Keith Moon skulle...
Det här är gubbar, ja. Även då. Eller?
Ah, det, ja, jo, det är det väl. Men de är fortfarande rocklegender.
Ja, men de har precis vuxit upp från rock. Det är sådär, ja, de var ett tonårsidol för några år sedan och så blivit lite vuxna.
Ja, men så är det väl. Keith Moon skulle egentligen ha spelat den här profeten som Terry Gilliam fick spela istället. Så står och skriker först här. And the whore of Babylon, bla bla bla.
Yeah.
Men han dog natten innan han skulle spela in det.
Otur.
Ja, otur. Annars har han haft något på spåren där.
Mm.
Någonting mer. I Norge så blev den ju bannlyst i ett år för att det var en hädelse mot Gud. Och i Sverige kallade vi det filmen som var så rolig att den blev förbjuden i Norge.
Ja. Det är klassiskt. Tas ofta upp fortfarande i såna här ledarartiklar som handlar om yttrandefrihet.
Exakt. Och mellan de 6 skådespelarna spelade de 40 karaktärer i den här filmen. Och en till grej, det är att jag trodde att det var Shirley Bassey som sjöng låten. För att det låter precis som Goldfinger.
Mm.
Men det är en tjej som heter Sonja Jones som var 16 år när de spelade in den.
Oj.
Mm. Och den låten tycker jag fortfarande är väldigt bra. Den kostade 4 miljoner i budget och spelade in ungefär 20 miljoner, nästan 21. Den la sig på nummer 63 det här året. Och toppades av, nu ska vi se, Superman.
Var spelar de in den? Står det någonstans?
Nej, de använde massa gamla dekorer och scenografi från, vad heter den då? Den heter Jesus of Nazareth från 77.
Men för det finns ju en del exteriörer som de har spelat in på något medelhavsställe.
Det kan jag ha missat i min research. Det kan ha stått något om det, men jag...
Nej, spelar ingen roll egentligen.
Det är en jävla öken. Alltså.
Ja. Just det. Ska vi gå till frågan eller?
Det tycker jag.
Ja. Mm-hmm. Så har vi lite grejer efter paus också.
Ja, eftersnacket.
I eftersnacket
för Patreons.
Ska vi börja med Ola då? Life of Brian, håller den?
Ja, det gör den absolut. Det är som jag sa om 70-talskomedi, allt åldras inte lika bra. Det är något i ton och vad som de tycker är roligt, men det är väldigt solida. Det finns väldigt solida sketcher inbyggda i den. Och sen den är välgjord på något så här allmänt filmplan också, tycker jag. Men massa klassiska scener och är fortfarande rolig. Nu har jag ju sett allting en massa gånger, men det är bra.
Fanny?
Ja, alltså jag har inte riktigt mag att säga att den inte håller. Den är kanske inte en film jag kommer se om snart. Men där finns det kul. Där finns det kul. Gubbar i kvinnokläder. Och, roliga, tokiga röster. Det är fantastiskt. Jag älskar det. Så att ja, jag tycker att den håller ändå. Sen skulle jag kanske säga att det finns roligare filmer. Som är lite snyggare också. Jag stör mig lite på att allting går i liksom beige, grått... liksom bruna, de känns i och för sig som väldigt bruna generellt, Monty Python, brunbeige liksom. Ja, så men vad fan, nej, men den håller. Jag blir lite nyfiken på deras grupp och deras så här dynamik nu när jag har funderat lite på den. Så här, börjar de bråka sen? Alltså sådana där grejer.
Ja, kanske, olika grejer. De har 2 skrivarpar plus Eric Idle, va? Som...
Ja, precis. Eric Idle skrev själv. Och jag tror Cleese skrev med Palin. Var det inte så?
Ja, så kan det vara. Jag kommer inte ihåg nu.
Det som de... Det finns
vi
jättemycket.
Vi kanske kan ta det i Patreon. Finns,
ja, det kan vi göra. Det kan vi, kan vi göra.
Erik Broström, håller den.
Ja, och det slog mig nu när jag satt och pratade med den här filmen, om den här filmen mer, att det var ännu roligare att göra det än att se den.
Mm.
För jag tror att den är så väl citerad i våra... Alltså så här, bara att vi pratar om den här latinlektionen gör att jag skrattar mer när vi pratar om den, fast vi återupplever den, än när jag såg den själv. Och av den anledningen så är det ju så otroligt så här humoristiskt landmärke som har, ja, men som jag tycker håller så fruktansvärt bra fortfarande, just för att den där idén jag har om att du blandar intelligens med flams, så blir det en väldigt bra formula som håller.
Mm.
Så ja, den håller för mig.
Mycket bra. Jag säger också att den håller. Jag var lite orolig, för jag tänkte så här, jag är inget superfan av Monty Python. Jag tycker ibland de kan vara överskattade och de kommer hela tiden undan, och det är nästan ibland hos vissa är till och med så här att om man säger att man inte gillar Monty Python särskilt mycket, så ses man på som en väldigt konstig person. men så jag kom in i det jag kan vara kritisk mot den här filmen. Jag är helt lugn med det.
Ja.
Men jag tyckte så här, den håller fortfarande. Man märker av en tidsanda, och vissa grejer är lite daterade, vissa har åldrats så där, men överlag så nej fan, det där är en film som frågorna är fortfarande relevanta och kan appliceras på idag, och det säger mycket för en komedi.
Mm.
Att den är fortfarande helt okej efter 43 år. Det är helt så. Många komedier håller inte i 4 år.
Nej.
Jag funderade lite på om den inte är extra relevant idag. Alltså med tanke, men alltså med allt det här, så här, vad får man säga, vad får man inte, när blir man stenad?
Ja, men definitivt.
Alltså, då håller den ju bättre idag än vad den gjorde för typ 10 år sedan.
Ja, men jag tror kanske också det. Att frågorna liksom, det går i cyklar, och ja, just nu är sådana frågor aktuella som
det
var.
Det har varit en liten progera under 10-talet, precis som under 70-talet. Och även att religion blev lite känsligare plötsligt. Men det är nästan ännu mer den här progeran, den känslan, som har gjort att den känns levande.
Mm.
Det är ju... Ja, men så gör vi. Vi tar resten efter snacket, va?
Ja,
nästa vecka ser vi...
Slumdog Millionaire.
Oj, oj, oj! Det var länge sedan.
Den har jag inte sett.
Danny
som
Boyle. Vanligt,
som så ofta. Men,
Det ska bli kul. Jag har inte heller sett den på skitlänge. Det ska bli trevligt att se något som jag inte bara skulle ha sett i alla fall.
Spännande. Jag har varit Martin Soneby, du har varit Erik Broström, du har varit Fanny Agazzi, du har varit Ola Urell, och hejdå!
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 Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.